Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt tar vi oss an den andra delen av tre om gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdalälven. Avsnittets tema är bröllop, en händelse som av många även idag anses vara en av de absolut största i livet. Idag är det inte ovanligt med flera inslag av nya traditioner under, omkring och efter ceremonin. Men för 150 år sedan utövades i stort sett ritualer som gått i generation efter generation. Den information vi nu ska få ta del av samlades in i början av 80-talet genom studiecirklar anordnade av Sveriges kyrkliga förbund i Västerdalarna. Innan vi gör ett besök i de sju socknarna vill vi först påminna om kommande berättarkvällar. 24 mars klockan 18, Växbo bygdegård i Hälsingland. 9 april klockan 18, Fyren, Norrsundet i Gästrikland. 11 april klockan 18, Lilledals bibliotek i Härjedalen. 18 april klockan 19, Vivsta bygdegård, Matfors i Medelpad. 3 maj klockan 18, Gustavs bröd i Gustavs, Dalarna. För mer information om varje berättarkväll besök historierfrandalarna.se.
Bröllop, gärna. Kanske redan under konfirmationstiden började flickorna och pojkarna på att snegla på varandra. Många är nog de livsöden som redan då knutit samman. I början träffades det unga tu i största hemlighet. Men när det så småningom kom ut att två hade börjat sällskapa sa man här gärna att de hade hope. Så småningom blev det förlovning. Man bytte ring och kunde nu börja med att umgås med varandra helt öppet. Paret kallades då bland annat för störpar. Det vill säga i likheten mellan ett par gärdsgårdsstörar som är sammanfogade med en ring. I äldre tider var det inte vanligt med förlovningsring, men det kunde hända att fästmannen förärade sin fästmö en ring i silver. En klocka kunde bli en förlovningspresent från fästmannen, och då någon undrade om dessa två skulle bli ett par blev svaret: jo visst, har jag fått en klocka. Många kom heller inte så långt som till förlovning, utan adhope, hela liv och smög till varandra i skymningen. Först i våra dagar har begreppet sambo införts. Efter en längre eller kortare förlovningstid gav man sig så i all hemlighet av till prästen för att ta ut lysning. Detta skedde ofta en fredagkväll och prästen hade ingenting emot att ta emot det blivande brudparet efter expeditionstid. Vid ett tillfälle hände det att fästmannen ringde upp pastorsexpeditionen för att höra efter vilken tid man kunde komma till utlysning. Så fort jag fått tag i en fästmö, svarade den humoristiske prästen. Trots att man smög till prästen var alltid någon uppmärksam granne eller någon annan i vänskapskretsen som hade observerat det. Och på lördagen före första lysningssöndagen skedde kryckdragningen. Kryckorna bestod av en gran, föreställande flickan, och en tall, pojken. Stammarna på trädet var barkade och lyste vita, medan toppen, skaten, fick behålla sin grönska och vackra krona. Ordet kryckor härleder från då namnen läses upp från predikstolen, ramlade man ner därifrån och ut i församlingen, skadade sig och var i behov av kryckor. Första tanken med kryckor var nog att det skulle utgöra byggnadsstockar i det nya hemmet. Träden placerades på vardera sidor om ytterdörren eller verandan. Vid höga hus var det långa kryckor. Vid låga hus kortare. I allmänhet var det byns manfolk som stod för kryckdragningen, och i samlad tropp drog man till skogs och valde ut lämpliga träd. De skulle vara raka, fina och med riklig grönska. När krycklaget kom fram till bebyggelsen slöt sig kvinnorna och spelmännen till, och i högtidlig och med en munter procession tågade man så till respektive festfolksgård i takt med spelmännens glada låtar. Kryckorna restes och förtäring vankades bestående av varje handa gott och kanske också någon sup. Festfolket skulle naturligtvis se mycket överraskad ut även om en utebliven kryckdragning skulle ha blivit en stor besvikelse. Hur länge seden med kryckeståt förekommit här i Järna har vi inte lyckats utreda, men känt är att då lysning skedde för Christian Geselius och Ljunga Greta Eriksson i Enhån år 1907 förekom kryckdragning. Om en kryckeståt i Skamhed 1925 skildrar Mora tidning. Så fort underrättelse om lysning hunnit till byn skyndade några ynglingar till skogs. Högg en 10 meter hög gran och en lika hög tall, brud och brudgum. Kvistade och barkade dem och körde dem i skarpt trav under stort buller och bång med ty åtföljande ryttare, musikkapell och tillbehör till brudens hem där snart hela byns ungdom samlades. Under musik och glättigt glam restes kryckorna. En yngling överlämnade hyllningen och utbrakte ett leve för brudparet. Allt så vackert och värdigt att Skamheds ungdom är all heder värd. Festfolket står på förstukvisten. Ryttarna ordnar sig i två led mitt emot varandra på gården. Mellan dem sitter mitt för paret prästen, också till häst, och håller lyckönskningstalet. En snarfyndig lustigkurre. Ibland drar eller kör man fram en stor björk. Enligt uppgift på tredje lysningsdagen. En eller ett par spelmän sitter i den. Efter följer vitklädda flickor med buketter och lika många ryttare, en för var flicka. Ovanstående enligt Karl-Erik Forslund. Mycket vidskepelse rådde även omkring denna tradition. Vid ett tillfälle ramlade tallen om kull under lysningstiden och festmannen dog innan bröllopet han ägde rum. Om en krycka torkade fort varslade detta om olycka i äktenskapet eller om tidig död. Första gången de sällskapande besökte sina respektive svärföräldrars hem kallades detta för hemkömning. Det var då det blivande svärföräldrarna skulle godkänna sin avkommas tillkommande. Första lysningsdagen besökte efter högmässa den blivande brudgummens föräldrar den blivande brudens hem. Andra lysningsdagen var det flickans föräldrars tur att besöka pojkens hem. Och den tredje söndagen gick västfolket tillsammans med alla sina vänner till kyrkan för att höra det blivande brudparets namn läsas från predikstolen varpå brudens föräldrar bjöd på kaffe. Vanliga helger för bröllop var före pingst, midsommar och alla helgons dag. Vigsel kunde också ske en vanlig söndag efter högmässa. Under 1800-talet hände det också att vigsel skedde under högmässan, då efter altartjänsten brudmässa sjöngs, och vigseln skedde efter all den utförlighet som kyrkohandboken föreskriver. Dagarna före bröllopet bar grannar och vänner mjöl, grädde, mjölk, smör och så vidare till bröllopsgården för den kommande bröllopsmiddagen. God hjälp fick man också vid tillagningen av maten. En del ställde också upp och deltog i övrig göromål såsom målning, tapetsering och dylikt. Ty bröllopsgården skulle vara så fin som möjligt vid den här stora händelse. Även åktrillor och seldon sågs över. Tidigt på bröllopsdagens morgon kom en gumma hem till brudens hem för att hjälpa bruden med klädseln. Bröllopsgästerna samlades så småningom vid bröllopsgården för att delta i brudskaren till kyrkan. Många samlades också vid kyrkan och då vigseln skedde i samband med högmässan syntes folk på kyrkbacken redan vid 9-tiden. Och vid 10:30-tiden kunde det vara en så stor skara som stod och väntade på brudskaren. Snart skymtade brudföljet och klockorna började ringa. När tåget trädde in i kyrkan började ingångssalmen. Brudparet gick upp till altarskranket. Deras följe skockades kring altaret och brudparet stod vända mot församlingen under första salmen. Men efter sången satte de sig på en bänk in vid altaret och de övriga gästerna tog plats i sina bänkar. Högmässan följde den vanliga ritualen och efter altartjänsten följde vigseln och brudmässan sjöngs medan pellen hölls över paret. Pellen hölls av två brudsvänner och två brudpigor. Efter vigseln följde utgångssalm och klämtning och vid utgången väntade spelmännen och klämde i med de dråpligaste marscher på högstämda fioler. Nu bar det av hemåt i flygande fläng. En förridare red hem och anmälde brudkarens ankomst, återvände och red före brudkaren. Första dagen bespisades hela bröllopslaget av värdfolket. Sen åt var och en ur egen mausäck. Var mat som förekommer svår att veta, men troligen var lutfisken en stor delikatess i likhet med vad som serverades i grannsocknarna vid bröllop. Kanske samma mat serverades här som på Finnmarken där man vid denna högtidlighet åt färsk fisk, kött och tjäderstekar. Kålsoppa serverades också, men denna var så saltad att prästen och hans systra ej kunde äta härav. Naturligtvis serverades också öl och brännvin och enbärsdricka för de som inte tålde starkvaror. En gång hände det att prosten vid framkomsten till bröllopsgården frågade värden: "Nå, har du det nu så ställt att du kan bjuda denna talrika uppslutning på en sup vardera?" Värden svarade: "Ja, prosten, det har jag." Varpå värden bugade sig lätt. Den personliga grandessen är av båda sidor nästan lika stor vid den tidsbelysande repliken. Vid ingången till bröllopssalen såg en bönpall. Bakom den la sig brudparet på knä. Prästen stod framför och läste en kort bön, och vid dörren sjöng klockaren både för härskapet där inne och folket som stod utanför. Under måltiden utbrakte prästen tre skålar. En för brudparet, en för deras föräldrar och en för hedersgästerna. Efter allt ätande och drickande blev det dans på en loge, sedan även i matsalen. Somliga pratade, rökte och drack punsch i en stor lövsal. Dansen fortgick till fyra, då var och en la sig och sova i sina kläder så gott de kunde. Bruden skulle dansa med alla. Ett riktigt marschansarbete. Straffarbete. Utanför bröllopsgården samlades de så kallade knutgubbarna. Det var sådana som inte var bjudna till bröllopet men ville se en del av festligheterna. Knutgubbarna, som ansågs föra lycka med sig, trakterades också rikligt och ropade då och då brudparet ut, varvid dessa visade sig på första trappan och hyllades med hurrarop. Följande dagar fortsatte högtidligheterna. Brudgummen var klädd som på bröllopsdagen, medan bruden avlagt sin vita klänning, krona och annat bjefs och var nära nog klädd som en hustru, ungmorsdräkt, ehur hon ej kunna räknas bland dem. Spelmännen tonade så småningom upp skänklåten, varvid gästerna skulle skänka pengar till brudparet. Även spelmanspengar samlades in under en särskilt bestämd dans. Sista dagen utvalde bruden en kar och brudgummen en kulla som ställdes på en framsatt stabbe, huggkubben, varvid värden bjöd på färdsupen. De bjudna dansade med varandra och erlade en förnyad avgift till spelmännen. Denna dans kallades stabbdansen. En del av ovanstående är hämtat ur Ausonius bok och från J.F. Falkmans beskrivning av ett bröllop i Järna 1851. Beträffande bruddräkten berättar Ann-Marie Järhagen att brudgummen använde den vanliga kyrkdräkten. Hans värdighet som brudgum markerades endast med en silversnodd runt stormhatten. Bruddräkten i Järna skilde sig väsentligt från den dagliga dräkten. Ej heller liknar den bruddräkten i andra socknar. I Järna var nämligen hela stommen till dräkten vit. Överdelen var en vanlig sådan, möjligen med ett extra brett och fint linningskrus. Ovanför armbågen satte man ett löst spetsrysch, sammanhållet av ett smalt rött band. Livstycket var av samma modell som det vanliga, men av vitt linne eller kambrick. Runt omkring den mycket vida kjolen satt ett par decimeter från nedre follen ett glittrande band. Ofta ett bindelband eller dyligt. Till förkläde användes ett silkeshalskläde med alla fransarna hängande runt om. Till förklädesband hade man likadana brokiga band som de med vilka kjolen garnerades, och de knöts i en stor rosett baktill. Något halskläde användes inte. Istället bar bruden en mängd konstgjorda blommor fastsatta på bröstet ända ner till midjan, och kors och tvärs över dessa allehanda kedjor av olikfärgade glaspärlor. Ibland bar hon också ett litet guld- eller silverkors i en kedja. Kronan fästes på en sorts slöja av 10-12 alnslånga bindlar som hängde ner runt om huvudet. Håret som bars utslaget klipptes av jämst med bindlarnas nederkant. Runt kronan bars en krans av konstgjorda blommor. I handen höll bruden förutom psalmboken en stor vit näsduk och ett brokigt silkeskläde med alla snibbarna hängande. I denna beskrivning ser vi hur bruden bar en krans av konstgjorda blommor runt huvudet. Tidigare använde man den så kallade brudkransen. Således framgår av gamla skrifter att år 1692, då soldaten Anders Lång gifte sig med Karin Larsdotter i Skamhed, lånades kransen och eftersom han var soldat var lånet för en avgiftsfritt. Samma år vigdes Anders Nilsson i Ilbäcken och Kerstin Halvarsdotter Skåde. De erlade 16 öre i kranslega. Kransen var i förhistorisk tid och under medeltiden en prydnad som bars av såväl kvinnor som män och den bestod av ett band som fästes runt håret. Bandet kunde hos de rika och förnäma vara en hel pannring av guld eller silver och alla kunde bära den allt efter råd och lägenhet. Hos allmogen var den utförd som ett band med beslag av billigare metall och förekom fram till början av 1800-talet, dock inte allmänt som brudprydnad tillsammans med brudkronan. I en förteckning från år 1862 hade man i Järna en brudkrona av förgyllt silver om 75 ort, cirka 3,18 hekto, som lånades ut till brudpar. Bröllopsfirandet på senare tid håller sig i betydligt enklare stil. Sällan pågår det mer än en dag. I början på seklet och fram till 20-talet var det vanligt att brudarna var klädda i svart och brudgummen i svart kostym med vit krage och rosett. Sen började bruden återigen klä sig vitt med slöja och krona och idag upplever man att sockendräkten återkommit, men man kan även finna brudpar som är mer vardagsklädda. Till och med jeans lär ha förekommit. Emellertid vill man ställa till med fest vid bröllop. Och man kan då finna att i bröllopslokalen som allt mer utgörs av hyra offentliga lokaler har man gjort i ordningen brudhörna. I ett hörn har man dekorerat med svenska flaggan. Björkris och ungbjörkar placeras på vardera sidan om brudbordet. För inte så länge sedan kunde man dekorera med enris där rönnbär instuckits om bröllopet hölls på vintern. Då kunde det även hänga sidensjalar i taket och fina sjalar kunde till och med användas som matta under brudparet. Borden med den vita linneduken var dekorerad med allsköns blommor och kanske även prydnader av krepppapper. Även gästernas bord var vackert dekorerade. Till en bröllopsmiddag kunde förutom kötträtterna serveras stekta kål och rödbetor, sötost, bärkompotter, ris à la Malta och så vidare. Och till kaffet saffransbröd och tårta. Under de senaste decennierna har även frikyrkobröllop hållits. Vid de så kallade armébröllopen vigdes parterna i full uniform till hornmusik och sång. För ett 30-tal år sedan hade en frikyrkopastor inte rätt att viga, utan då måste kontrahenterna först gå till landsfiskalen och få borgerlig vigsel, varpå den kristna ritualen i allmänhet hölls i den lokal och det samfund som vederbörande tillhörde. Vid ett bröllop hos pingstvännerna på 50-talet hade man festligheterna i ett särskilt för ändamålet hyrt tält där bortåt 400 personer hade samlats. Att detta bröllop inte stod något världsligt efter, varken i fråga om mat, underhållning och högtidlighet, är säkert för det var sång, musik, tal och lekar kvällen lång och en mycket uppsluppen stämning trots avsaknaden, eller kanske tack vare avsaknaden av starka drycker.
Äppelbo. Lysning till äktenskap skulle uttagas på ny, alltså vid nymåne. Detta betyder lycka. På fredagen uppsökte det unga tut prästgården för att ta ut lysning. Detta skedde ofta i smyg. Meningen var att när lysningen sedan kungjordes i kyrkan skulle det komma som en överraskning för menigheten. Under kyrkoherde Engborgs tid förhördes det blivande brudparet i kristendomskunskap. Ofta var det den kvinnliga partnern som bäst klarade frågorna och hon kunde då få prästens anmaning att lära sin blivande make mer ur katechesen och psalmboken. Prästen frågade också hur det hade det ställt om något barn var på väg. Inför prästens stränga ögon vågade ingen säga annat än sanningen. På första lysningsdagen var det vanligt med kryckeståt. Bygdens ungdomar samlades för att hylla det blivande paret. Under sommartid höggs en björk. Det skulle vara krypbjörk. Alltså en björk som var kluven ända ifrån roten. Vintertid höggs en gran som skulle vara lika växt som beskrivits som björken. Under stor glam och väsen med spelmän och även utklädda i täten fördes kryckan till ett av lysningsparets hem. Där bjöds på kaffe och sedan blev det dans på logen. Vanligt var också att man sköt med dynamit. I ett protokoll från sockennämndens stämma år 1893 står följande. Skulle överlägga och besluta huruvida skjutning med gevär, avfyrande av kanon eller avbrännande av skott med dynamit eller andra sprängämnen vid så kallade lysningskalaser, bröllopshögtider, namnsdagar eller valborgsmässoafton där folksamlingar förekommer, skulle med anledning av det olycksfall som tid efter annan inom socknen vid sådana skjutningar med krut eller sprängämnen på vad sätt skottet avfyras skulle inom kommunen förbjudas vid vite av 20 kronor för den eller det som om skottets avfyrande varit eniga varje gång förbjudet överträdes. Andra lysningsdagen besökte det blivande brudparet kyrkan. När det sedan var tid för bröllop samlades vänner och kamrater till brudparet för att göra en äreport vid bröllopsgården. Den bestod av 4 granar som var barkade ut med toppen som hade kvar sina grenar. Därefter bands långa gelanger av enris som sedan virades runt de barkade stammarna. 2 granar ställdes rakt upp och de andra skulle korsa varandra. Där det korsades sattes ett flätat hjärta med brudparets initialer. Hjärtat skulle vara flätat av lingonris eller mjölnonris. I kyrkan användes ibland brudpellen, ett fyrkantigt tygstycke som hölls över brudparet under vigselakten. Kronbruden skulle ha en slant i sin vänstra sko. Då skulle inte trollen kunna få makt över henne.
Malung. Bröllop med stor pompa och ståt hölls ofta i Skinnärbygden. Men här som i de övriga västerdalsocknarna hände det då också att man fick ta det lite enklare. Finnmarksbefolkningen som bodde långt från väg hade det strapatsrikt när de skulle till prästen för att gifta sig. Edgar Magnusson, själv född och uppväxt i Råforsen, Malungs Finnmark, berättar hur det gick till när Anna Mattsson och Per Lindberg från Västra Gåskärnsberget skulle fram till Malung för att vigas år 1899. Det unga paret startade tidigt hemifrån och hade först en mils vandring genom skogen tills de kom fram till sjösystemet Holmsjön, Gar och Kappsjöarna. Över dessa fick de ro med båt cirka 12 kilometer. Så småningom kom de fram till fäbostället Sjöhusen och därifrån hade de ytterligare omkring en mil att gå innan de kom fram till prästgården. Vigseln ägde rum i prästgården och som bröllopsvittnen fungerade prästfrun och en av prästgårdspigorna. Efter övernattningen var det bara att på morgonen startade den långa färden hem på samma sätt som de kommit. Bruden Anna har berättat för Magnusson att paret passade på att proviantera medan de ändå var framme i bygden. Hon minns att de bland annat köpte en halv säck vetemjöl. Vi tror att det här motsvarar 50 kilo, som brudgummen sen bar på ryggen hem. Vad hon själv bar berättade hon inte, men säkert var hennes börda ej heller så lätt. Inom parentes kan nämnas att denna Anna Lindberg senare i sin levnad utförde ett storverk i det tysta. I paret Lindbergs stuga, som inte var stor, skötte hon, förutom sin egen familj på man och 6 barn, en farbror som var sängliggande i 20 år, sin mor som var sängliggande i 3 år och slutligen sin svärmor som var blind och bodde med dem i 10 år. Även hon sängliggande i långa tider. Detta exempel visar vilka duktiga och tappra människor som befolkade Finnmarken. Vem skulle göra detta idag?
Lima. Om bröllopsfärder i Lima omkring 1880. I bröllopsfärden till vigseln, vilken vanligen förrättades i kyrkan, deltog alla inbjudna som hade hästar till ett stort följe. Brudgummen skjutsades naturligtvis först, men ensam, och bruden i den andra skjutsen, ensam. Skjutsade gjorde någon nära släkting, granne eller god vän som ansågs förtjänt av denna värdighet. Det ansågs som en hedersbevisning för att få skjutsa en av brudparet. Skjutsen gick i god fart både till och från kyrkan men var vanligtvis hastigare på hemfärden till bröllopsgården. Den som ledde farten, det vill säga den som skjutsade brudgummen, måste dock i de flesta fall ha så pass hänsyn till det övriga sällskapet att han inte skulle köra ifrån dem och sönderslita raden, ty det ansågs som ett klent tecken för framtiden och brudparet, om det blev ett för långt mellanrum i bröllopsföljet. Bröllopsfolket samlades i prästgården varifrån man sedan tågade till kyrkan. Först spelmannen med sin fiol, sedan prästen, brudparet, brudsvännerna och brudpigorna parvis. Därnäst föräldrarna och sedan det övriga bröllopsfolket. Ingång i kyrkan skedde vanligtvis före gudstjänsten och vigseln efter avslutad gudstjänst. Under vigseln var det brukligt att man höll ett fyrkantigt kläde ovanför brudparet. Detta kallades päll eller brudhimmel. Det hölls av två unga män och två unga kvinnor. Många hade lång väg till kyrkan. Sommartid färdades man ofta på älven. År 1844 for tre brudpar i lövade båtar samtidigt till kyrkan för att vigas. Vintertid kunde det dock innebära stora strapatser att ta sig till kyrkan. Det berättas att ett par från Vallsjön nära Rörbäcksnäs en nyårsdag for med hästskjutsen den cirka 4 mil långa vägen till Lima kyrka. Vid Hållasgården i Julslätt var det brukligt att det som kom från Rörbäcksnäs bytte till högtidskläder innan det bar av sista biten till kyrkan, och vi kan förmoda att dessa båda behövde en god stund där för att vila och värma sig. Så här berättas om ett bröllop år 1868 vid en förmögen bondgård i Lima. Före bröllopet reste brudgummen till Malung för att skaffa dels mat och dels kläder. I Lima fanns ingen handelsbod. Endast Erik Dofsén hade tidtals något i matväg, vilket i lyckligaste fall utgjordes av sammalet råg eller kornmjöl. Det hade varit många missväxtår på 1800-talet och i synnerhet år 1867 var ett svårt sådant. Oerhört smått om pengar var det också och inga arbetsförtjänster. Ännu hade ingen kunnat sälja några skogar eller timmer då det ej fanns några köpare till sådant. Skogarna låg ännu under storskifte, under vilken senare del all skogsförsäljning var förbjuden. Tills pengar kunde lösgöras fick brudgummen ta på kredit 2 eller 3 lispund, sammalet rågmjöl, så att man kunde få baka något bättre bröd till bröllopet. Man bakade dels runda kakor, cirka 12 tums diameter och 1 tums tjocklek, samt tunnbröd, dubbelt så tjockt som vanligt tunnbröd, så kallad kavelgris, allt av sammalet rågmjöl. Hos NG Eriksson i Myckelsbyn skaffade han kläde, ett fint ylletyg, till sin bröllopskostym som handsyddes av en skräddare i Lima. I socknen fanns ännu ej någon symaskin. Kostymen syddes som en sorts boncho med 2 knapprader och väst med en knapprad samt långbyxor. Vidare bar han vita handstickade bomullstrumpor med fint slingriga ränder och lågskor med hemsmidda klackjärn. På händerna hade han vita hemstickade vantar med uppslag. Vigselringen var en smal silverring. På huvudet bar han en luden mössa med låga uppslag. Bruden själv hade handsytt hans halsklädnad, så kallad nattkappa, en kombination av krage och väck. Utanpå kragen bar han en tunn sidenduk som var knuten med en rosettknut i bröstet, och utanpå knuten hade han en förgylld brosch och ena rockslaget en konstgjord blomma. Bruden bar svartklänning sydd av ett tunt så kallat svartklänningstyg och nådde ner till fötterna. Utanpå klänningen bar bruden ett förkläde av vitt kambriktyg benämnd Magda, som nådde från midjan och in emot klänningens nedre kant samt avslutades med en spets. Bruden bar vita bomullstrumpor samt lågskor med klackjärn. Hon var kronbrud och bar sin egen glänsande guldförgyllda krona. Slöja var inte brukligt på den tiden, men ifrån kronan utgick flera vackra spetsar som nådde ner på ryggen. Håret var uppsatt på gässan i en så kallad snöupp, så att det kunde utgöra fästet för kronan. Där kronan var fastsatt bands omkring huvudet en bred spets, snora. Över skuldrorna bar hon en äkta sidenduk i granna mönster. På bröstet utanpå sidenduksnibbarna var fästat ett litet tygstycke, nästan i form av en vapensköld, och den var översållad av brudrosor som brudkläderskorna tillhandahöll. Omkring midjan bar hon en bred spets med silvertrådinslag och omkring halsen en silverkedja, med en medaljong med konungens bild. Kedjan, liksom en annan brudgrannlåt, tillhandahölls av brudkläderskorna. Som vigselring fick hon ett så kallat fingran, en bred silverring på vars översida var fästat många små ringar eller löv. Bröllopet var relativt enkelt, ty som redan nämnts var det nödår. Man undfägnades med kokt fårkött, fläsk och potatis, kokta kålrötter, tunnbröd, smör, sötost och dricka samt köttbuljong som var en kornmjölsvälling med vitärter och kallades sö. Som kvällsmåltid serverades lutfisk och smörgås samt korngrynsvälling. Robert Olsson i Norra Löten har berättat att så här gick det till i hans eget hem i början på 1900-talet. Vigsel skedde i stora rummet där också bröllopsmåltiden intogs. Sedan man dukat av borden började dansen som skulle inledas i en viss ordning. Första dansen skulle dansas av brudparet ensamma. Brudvals. Andra dansen dansade två ungdomar med brudparet. Det hette då att det tog avsked av ungdomen. Tredje dansen dansade föräldrar eller något annat äkta par med brudparet, vilket betydde att det nu var välkomna in i det äkta ståndet.
Transtrand. Under 1800-talet användes älven sommartid som färdled när till exempel ett bröllopsfölje åkte till kyrkan. Längs älvfåran kunde ungdomarna uppvakta följet genom att skjuta salut. Enligt K.E. Forslund kunde ett bröllop börja med att festfolket en lördag ensamma for till prästen. De förhördes i katechesen och fick läsa innantill i Bibeln. Sista lysningsdagen skulle paret vara med i kyrkan. Veckan före bröllopet stökades och gjordes fint. Storstugans golv beströddes med finhackat granris. Släkt och vänner kom med mat och andra gåvor. Mitt i veckan gick brudparet ut i byn för att bjö till despös. Man gifte sig oftast på sommaren och tidigt på söndagsmorgonen for brudföljet till kyrkan. En del av bröllopsfägnaden avsmakades i prästgården där också bruden skulle klädas av prästfrun. Under tiden hälsade brudskaran på släkt och vänner i kyrkbyn. När bruden var färdig tågades i bestämd ordning till kyrkan. Först gick prästen och brudgummen. Sen gick bruden och brudsätan, vilken vanligen var prästfrun själv. Så föräldrarna, släktingarna och det övriga. Längst fram vid sidan av altarringen stod brudstolen, överhöljd med pällen som under vigseln hölls upp över brudparet av två flickor på den ena sidan och två pojkar på den andra. Efter gudstjänsten tågade man åter i prästgården, men nu med ett par spelmän i täten. Så småningom fortsätter firandet i Dessböskarn, där brudens föräldrar tar emot med middag framdukad på långbord i storsugan. Brudparet sitter under brudhimmelen. En brudsvän går omkring med en träflaska och ser till att glasen inte är tomma. Rågbröd serveras ur en stor korg. Särskilda låtar, så kallade skänklåtar, spelas när maten bars fram. Efter maten hölls brudtalet av prästen. Övriga lyckönskningar framfördes och så började dansen som prästen öppnade med bruden. Dansen pågick hela kvällen och natten. En längre rast hölls för kvällsvard då lutfisk och någon gröt serverades. Kalasandet fortsatte även nästa dag och kunde ibland pågå veckan ut.
Du har lyssnat på den andra delen av tre i vår programserie rörande gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdalälven. I det sista avsnittet är huvudtemat begravning, en händelse som är förknippat med både traditioner men också mycket mystik. Avsnittet släpps senare i vår. Innan dess kan du alltid lyssna på den första delen i programserien om traditioner kring dop. Innan dess kan du alltid lyssna på den första delen i programserien om traditioner omkring Västerdalälven. Det avsnittet handlade om dop. Jag som producerat detta avsnitt heter Robert Fors. Med mig i studion har jag som brukligt haft Fredrik Bäck. Vi vill rikta ett stort tack till alla de människor som bidragit till avsnittet genom att dels berätta om äldre tiders seder och bruk, men också det som under flera dagar och kvällar tagit sig tid att teckna ner all information åt eftervärlden. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb. Snart kommer ett nytt avsnitt av Historier från Dalarna. Tills dess, ta hand om er och tack för att du har lyssnat.